Du lyssnar på en podd från Perfect Day.
Eller jag har också blivit lite döv faktiskt.
Alltså? Mm. Sen igår.
Ja, men sen jag fyllde 30 och jag började förruttnas, ja, eller vad var det du sa?
Ja, jag läste någonstans att man börjar förruttnelsen i kroppen börjar när man fyller 30. Mm. Ja.
Det stämmer.
Och jag träffade en kvinna i veckan som hade fyllt 40 dagen innan. Mm. Och hon var så här, men alltså jag är fine med att fylla 40. Och så här, jag gillar livet som liksom, whatever. Mm. Hon bara, men det är ju förfallet som inte är så kul. Och jag bara, jag fyller ju 40 om 3,5 år. Mm. Det kommer väl inte, jag kommer väl inte.
Fast det är ändå
inte
helt sjukt.
Vadå?
Att du fyller 40 om 3,5 år. Ja, alltså ja. Ni ser ju ut som, vad heter det?
Nypanrosa.
Yngre.
Får jag fråga hur gammal du är?
Jag fyller, på tal om det, nästa vecka fyller jag 50, höll jag på att säga. Jag fyller 49 nästa vecka.
Är det sant?
Och jag är alltid så ett år före. Förr när man var yngre, då var man alltid ett år. Ja men precis, man var ju alltid ett år före när man var jätteliten. Mm. Sen fanns det en period i livet när man typ var 3 år tillbaka.
Man började backa bandet lite.
Och nu okay, har du har varit en sån.
Jag har varit en sån som har legat någonstans. Jag kommer ihåg när, det var roligt att du frågade, just där, när jag fyllde 30 typ, eller så, ja 30. Jag var 30 skitlänge. Men det, alltså det var, jag var 30 typ mentalt jättelänge.
Okay.
På riktigt.
Ja.
Och så jag bara, och så var det så här, min syra, hon bara, bro, du är typ så 33 typ. Jag bara, ja men whatever, så bara pratade vi vidare. Så det var inte ingen mening. Men ja, jag fyller 49 nästa vecka.
Wow. Vad tänker du om det då?
Att fylla 49. Mm. Men jag tänkte på det du sa med att liksom förfalla och dekadens och så. Eller dekadens är ju ett starkt ord. Men ja, alltså jag, i samma sak där. Mm. Jag känner mig ganska trygg i den här känslan av att föråldras värdigt. Men för mig så, jag har en ganska ung så här, själ och jag har bra fysik och jag har, tacka Gud att jag är välbehållen. Efter allt jag varit med om som människa och så, och min kropp överlag. Men det känns ju, alltså när jag tränar och sådär, jag återhämtar mig, det tar några dagar att återhämta sig och jag brottas och sparras med 25-30 år. Elitidrottare också, så jag kör ju på Allstar och det är så här, elitidrottare, det är ju inte så här bara så här, ja men vi går till simhallen eller vi går till gymmet Nordic Wellness, utan där är elitidrottare. Mm. Så att det är så här att jag överdriver faktiskt lite grann, att jag går dit och kör.
Ja, och när du är där, när du är där, det är inte att du hejdar dig.
Det är alltså bara, de bara, och så man märker också, de bara, den där gubben alltså softa.
Men då kanske de vill testa dig lite.
Ja, men nej, de är typ snälla.
Ja.
De är snälla.
Men alltså, du tränade ju och ställde upp i en match för några år sedan.
Ja, och det finns, ingen, det finns ingen stolthet i den här meningen som jag kommer säga nu. Men det är så här, jag körde en match mot Joakim Lamotte efter att aldrig ha tränat thai-boxning. Och jag ska säga till mitt försvar, vilket är flera stycken, att för det första så var det regler som, alltså som domaren inte hade koll på. Så att det blev inte förmedlat det som vi hade kommit överens om, att det inte skulle vara clinch. Clinch att man inte hänger på varandra eftersom man är längre. Och att det också inte skulle vara, nej men det skulle inte vara clinch. Och sen så skulle det vara på den grejen att, alltså Joakim Lamotte, han är 10 meter längre. Nej men han är så här mycket längre och han vägde 10 kilo mer. Så att, ja men det var det, att det inte skulle, och clinch gör jättemycket, för då hänger man på varandra.
Mm.
Och sådär, ja. Och inga knäingar också, alltså, men det spelar ju ingen roll. Om man clinchar så blir det att man knäar. Men så med det sagt, så, och jag hade aldrig kört, jag hade tränat thai-boxning i 6 veckor. Och sen såg ni den där hjälmen jag hade på mig som var för stor. Jag såg ju som ett litet barn som var där. Bara, alltså, men i och för sig, han var inte så vass heller. Han hade kört däremot i 9 år.
Ja. Du gav honom en match.
Jag
var ju
match
där i publiken. Det här jag var ju på internationella mansdagen.
Ja, och jag vet, och det var så omanligt och liksom, och jag vet, och det är så sjukt.
Var det en slump?
Nej, det var,
jag,
det var, nej, det var en slump. Ja.
Det var en sån här gala i Göteborg.
Det var en gala, det var en fet gala, men det var en slump att det var på mansvåfflan. Men och sen så, men grejen är att Lamotte, han ringer mig typ fortfarande en gång i månaden. Han bara, dö, ska vi köta lite så här. Vet, han lever ju fortfarande på den. Han kunde inte gå upp på 3 månader. Han la ner sin fighting-karriär. Men jag gav honom en match. Och jag har utmanat honom 3 gånger efter det. att vi ska köra MMA. För det är en annan grej att brottas och lite så. Där är jag liksom. Så att,
men han har tackat nej eller?
Ja, det har han. Så jag hade ju bättre cardio och sådär, men allt annat så bara kände jag.
Men får jag fråga, vad hände med den här clinchen då?
Clinchen, ja men och så nu, precis när vi skulle köra igång, då så bara, det första som hände är att vi drabbas ihop och så clinchar han. Ja. Och när han clinchar då släpper jag, för jag tänker att då bryter man. Alltså clinch, ni fattar.
Ja, man greppar runt nacken.
Nej, men jag fattar. Och så hänger man på varandra och sen så kan man ju liksom, man kan armbå eller man kan knä och såna här grejer. Men det som hände när han clinchade mig, det var att jag är ju liksom, och vi tränade ju också, vi har inte tränat heller för clinch. Mm. Så jag har ju bara tränat för att slå och springa.
Så du blev fuckad helt enkelt.
Ja, och ni hade ju kommit överens om att det inte skulle ske.
Ja, men jag ska också säga till deras försvar, Joakims och deras försvar, att de hade inte fått det förmedlat. Så att det är min polare som hade galan som också, så han sa, men dö, jag tappar ju det här på vägen. Det var så mycket planering i veckorna. Jag bara, tappar... Ja, jag vet, det låter inte ens som det. Han bara, men tappar... Jag bara, tappar du verkligen huvudgrejen? Mm. Alltså, och det här är huvudmatchen. Alltså, vet du hur många som kom för att typ kolla på mig? Och
ja, jag var såklart. Hela vägen från Stockholm.
Alltså jag ber om ursäkt. Och så det finns inte så mycket stolthet än idag. Och vi är 3 år senare tror jag.
Ja, något sånt. Ja, herregud Victor.
Jag vet. Problematic.
Problematic king.
Men också iconic.
Ja, verkligen. Du startade din podcast Dialogiskt för, hur många år sedan var det?
Alltså när var det vi gick in i karantän?
Ja, 19 då. Eller?
Nej, 20.
Det, 20, men 20. Det känns som att du startade den tidigare.
Nej, men det känns som det, men det är bara en känsla. Ja, men det är verkligen. Och jag förstår din känsla, för det känns som att jag håller på jättelänge. Mm. För jag är kontinuerlig, jag släpper varje vecka. Och jag har haft 200 avsnitt med typ 156 gäster. Och det innebär att 50 avsnitt är så här specialavsnitt som handlar om. Ja, men, som är liksom debatter och ja, men specialavsnitt överlag. Precis när jag startade då kom det där och så här, att liksom vi, alltså folk inte kunde gå ut. Och så jag tänkte, wow, det här kommer påverka mig negativt. Mm. Men jag tänkte ju inte ens. Det påverkar ju positivt.
Ja, folk, för att folk sitter hemma.
Och folk börjar lyssna. Så att jag började med den. Men jag hade ändå en erfarenhet av poddande. För jag hade gjort en podd som heter Ni med oss. Mm. Som jag däremot startade årsskiftet 2016. 17, där vi blev klara 19 någonstans. Mm. 18-19. Sen körde jag ett år med Pato och de som heter 1212 Play. NBL Soundcast. Så båda var väldigt musik. Så här, musik inspirerade. Mm. Och vi försökte. Det var så sjukt. För Ni med oss var ju verkligen så här. Det var en podd. Det var jag, Arjan, Mahan och Arash. Och grejen är att det skulle vara en musikpodd. Som fokuserade på hiphop, kreativitet och vad. Men så hämtade vi gäster som, nej men typ alla gäster, de flesta gäster var ju kreatörer på något sätt. Men grejen är att varje intervju blev så här en halvtimme snack, så här, du vet, vad heter den här som Charlemagne och de har. Det var typ en sån aura, morning, vad heter den?
Breakfast Club.
Breakfast Club, förlåt, jag på morning. Morning Combat, det är någonting eller annat, det är MMA. Breakfast Club, och det blev så här 30 minuters Breakfast Club. Och sen så bara kom jag in typ så här efter 30 minuter så bara, men berätta. Så här, de bara,
vad är
alltså,
ditt
Victor,
första
softa
minne?
Nej, men så att det blev, så att det blev ungefär två olika sorters grejer. Och det funkade väl ett tag. Men efter ett tag så kände vi ju själva. Och Ni med oss, den bara slutade av sig självt. Så här som en relation gör med människor som man har ibland. Att liksom, men vi är klara med varandra.
Mm.
Och det var... Men däremot så sas det ingenting. Utan det bara...
Ja, exakt. Jag kommer ihåg det.
Det sas ingenting. Vi sa inte så här, men nu kommer vi lägga av. Vi kommer tillbaka. Utan det bara... Ja, bara fejda ut. Så här, jättefint och naturligt. Precis som du fejdar in.
Fanna, hon har ju levt liksom lite i din värld. Nu senaste. Och lyssnat.
I min värld.
På din bok.
Ja, Fanna, vad heter det? Förstod du?
Ja, det är klart jag förstod. Men jag tror inte att man kan förstå allt. För att den är så personlig. Mm. Den är så djup och mörk. Och man får ju verkligen följa med det. Men jag kände verkligen att jag var med där med
lyssnade
dig och hejade på dig genom hela boken och kände bara, snart vänder det. Jag vet ju att du är ute på andra sidan.
Mm.
Kramen från helvetet heter din bok som kom nu för några veckor sedan bara.
Det fanns flera som jag och det var inget fel på oss. Vi hade bara en hel del trauman att läka. Terapin lärde oss att ta ansvar för våra handlingar. Det var inte statens, omgivningens eller föräldrarnas fel att jag knarkade. Det var mitt eget. Jag kunde inte skylla på något yttre. Vi inventerade oss själva. reflekterade över vad det innebär att vara vuxen. Det som hänt under uppväxten var tragiskt, men det betyder inte att jag måste knarka. Det finns människor med ännu värre uppväxt som inte knarkar. Jag behövde hitta andra lösningar. Jag fick också insikter om mig själv som narkoman. Tidigare hade jag inte förstått att dysfunktionaliteten var en sjukdom. Nu insåg jag att jag aldrig kommer att vinna kriget mot alkoholen eller drogerna. Jag behövde se mig själv som besegrad, kapitulera och släppa taget. Jag kommer alltid vara en narkoman, men jag kan vara en nykter sådan.
Hur var det att göra den boken?
Att göra den boken först när vi startade. Jag vill säga att jag skrev ju den tillsammans med Antonis Antoniadis. Och han gjorde väl det mest viktigaste jobbet där med att sätta sig ner och skriva. Jag gör ju så mycket andra prylar.
Mm.
Men jag kommer ihåg att i början så var det verkligen så här. Vi satte oss, alltså en jättefin kille. Han är jätteduktig. Han är så här pragmatisk på riktigt. Och jag kommer ihåg att när vi började så här, så första veckorna så var jag väldigt så här. Jag bara, alltså, jag skulle fläcka ur med allt. Men sen började det.
Mm.
Det började så här, och jag kommer ihåg mitt första starkaste barndomsminne är så sjukt, det som så här, inledningen på boken, det där har jag typ aldrig berättat för någon förut, och det är det här, jag kan ju börja med att säga utan att så här, outa för mycket, men det är ju liksom ett övergrepp som jag tror från min barnmorska / styvsyster / så här.
Hon var någon typ av nanny.
Ja, fast hon var egentligen inte, fast Kapverde funkar ju så här att nanny är såhär, du ska vara nanny idag, utan det är såhär, men gå och ta hand om ungen, typ, ja. Såhär. Så att hon var ju en jätteung flicka, alltså, och har en jätteskev bild på sexualitet och intimitet och såhär, och i det avseendet så kan jag säga, jag ska inte försvara någonting, men bara en förklaring, så att hon var väldigt lustig, alltså hon hade lust den stunden, I guess, och så, och jag är då 5-6 år gammal, och så här, har ni varit med om att man har ett minne, eller man tror att det är ett riktigt minne, men man är inte säker, det kan vara en dröm, det kan vara en fantasi för man är barn, och man går omkring med den ganska lång tid, och sen någonstans under livet så får man det uppdagat att det här är faktiskt på riktigt.
Mm.
Och så har jag haft jättemånga gånger. Det här har hänt.
Mm.
Så att jag har ju gått med det här och trott, men det här är bara något. För jag var ju väldigt fantasifull när jag var liten. Alltså jag var ju helt så här, så här lekte som fan, och jag hade så här mycket saker för mig.
Mm.
Och så mycket med Kapverde, jag kom ju som 6 år gammal. Så mycket med mina minnen från Kapverde har jag alltid trott har varit alltså fantasier. Eller så här, så här.
Drömmar.
Drömmar. För jag kommer ihåg att det var en fröken, så här, Karin, och hon var så här, hon bara, Victor, du är en sån drömmare, det är så mycket fantasier, och då hade jag den föreställningen om att det här kanske är en sån grej, alltså jag var väldigt mycket så här, som barn också, att saker som man inpräntade i mig var mina verklighetsuppfattningar som jag sen har fått, ja, men som ballon som man har det är inte sant, så att jag trodde att det där var en sån grej med den här flickan och så här, och att och när jag kom till Kap Verde sen, när jag var första gången jag kom tillbaka, 9-10 någonstans, och då är ju det, för mig är det här en livstid, men det är ju inte det, vi pratar 4-5 år efter, ja, men, nej 11 kanske, tror jag, för första gången jag kom dit så träffade inte jag henne, så att jag kom dit och jag åkte till Kap Verde ganska ofta varje år under första tiden i barndomen, så när jag kom dit då står vi på en marknad. Och då så kommer hennes bror, och det här är jättenära familj alltså. Så hon bara, är Victor Manuel? Så här, hej. Och jag bara, hej. Och då bara kände jag så att det här är en person jag känner igen.
Mm.
Det här är någonting, det här är statiskt. Det är så här.
Mm.
Och då kommer en man så här, och då säger han så här, men där är han, pojken som du, så här. Och på mitt språk, pojken som du övergreppade, blir det, säger han. Fast på mitt språk så blir saker ganska... antingen jättekraftfulla, men det får en andra meningar.
Portugisiska.
Alltså, kreol.
Kreol. Mm.
Och så här, och så att det blir så här, vissa ord kan man liksom inte lägga i svenskan, för det får inte samma innebörd. Och det är så här, Kerapazinho Kibo, så här, som du övertog, alltså du tog hans själ typ. Alltså förstår du?
Mm.
Då slog det mig, ja, men det är en jättestark sak att säga.
Mm.
Alltså du tog hans... ja, men du tog hans själ, du tog hans...
bemästrade på något
sätt. Ja, så att du bara tog hans mänskliga manlighet. Ja, men det är ett så jätteskumt ord.
Mm.
Då bara kände jag så här, hon bara, nej men alltså jag var bara ett barn. Och det var då, och då insåg jag att shit, det här har hänt på riktigt.
Det har hänt.
Mm.
Det här har hänt på riktigt. Och då gick jag hem till min riktiga mormor, för det var min styrmormor, hennes mamma var min styrmormor, så bara blev jag helt traumatiserad. Jag kommer ihåg att jag ringde hem till min mamma från Kap Verde, för jag var ju där själv då. Och min mamma har ju alltid varit kärleksfull och allt så där, men min mamma också en jättemedberoende person. Så att hon har ju sina issues. Ni hör ju, allt det här är en dysfunktionalitet som kommer från ages. Och jag vill inte bara säga att så här, jag säger att jag skyller på mycket omständigheter, men jag kommer ju från slaveri, alltså systemet. Ni fattar. Och alltså, vi slavar togs från Gambia, Senegal och Dakar. Och ja, men ni vet, så att vi har ju den här grejen där det ligger ganska inpräntat att man pratar inte om känslor. Och det kommer ju liksom från kolonialsystemet där liksom, ja, jag känner att jag säger halva meningar.
Ja, men vi är med. Men också att det är väldigt mycket nedärvt trauma och väldigt mycket våld.
Väldigt mycket fysisk våld, känslomässig våld,
sexuellt våld
framförallt. Och det är dit jag ville komma, tack för att du hjälper mig. Det är dit jag vill komma, just det här med, jag tror att hennes, och det är inte för att försvara henne, men också kanske ge det här en mening eller så här, en förklaring. Hennes grej kanske, att det här är hennes syn på sexualitet. Jag vill också säga att hon var ju typ 12, 13, 14 år någonstans där. Jag vet inte hur tydlig jag är med det i boken. Men det är mitt första starka minne. Och tillbaka till din grundfråga där med boken då. Att när jag började känna, när jag liksom började lösa av de sakerna, skala av de grejerna som jag tycker att jag har bearbetat, så började det färga på. Och jag började känna att shit vad trött jag blir. Jag har aldrig varit så sjuk under hela min professionella yrkestid som
det här året. Blev du utbränd typ?
Symptom på utbrändhet. Men ändå att jag, liksom, jag sjukskrev mig från jobbet varannan vecka. Jag fick influenser. Jag fick så här, sådana åkommor som är... att jag är sjuk. Mitt i sommar så var det tvärförkyld. Och sen är jag en person som kör en massa, som gör en massa grejer. Så att det var ju inte heller så här... bra.
Men det är klart, det psykiska påverkar ju kroppen, hur man mår. För att det är så din bok börjar. Man får följa med på det ju. Och sen så följer man med dig genom resten av livet. Som kantas av en hel del misär ju. Både drogmissbruk och kriminalitet. Men också väldigt mycket fina minnen också. Vänskaper och så. Men jag tänker, Viktor, du har ju dialogiskt där du pratar med andra människor som har både dealat med en hel del av, vad ska man säga, mörker. Men också människor som andra inte kanske skulle vilja bjuda in och sitta och prata med. Både gängkriminella och tungt kriminella och så. Är det din bakgrund som har gjort att du känner att du vill låta de här andra människornas berättelser också spridas till oss?
Det finns en del i det. Jag tror att min bakgrund har gett mig någon form av patent eller någon form av frisedel till att jag kan göra det. Eller också till att det är välkomnande att komma till mig. Det är lugnt. Alltså. Jag har ju killar som har så här, mördat människor som kommer och så där, och känner att det är lugnt att prata. Också under de premisserna att de vet faktiskt att det här är inte bara jag och Victor som pratar, utan det här kommer komma ut till allmänheten. Så att det hade kunnat vara samma sak om de hade kommit till någon av er som inte är som mig. Så hade det ändå kommit ut till allmänheten. Men det, tryggheten att prata om det, den hade liksom uteblivit. Så att i det avseendet så tror jag att jag har haft det underförstått. Men min agenda i annat fall har ju varit att jag vill ju lyssna på människor. Jag vill ju prata med människor. Så att min erfarenhet har ju bara gett mig plus i kanten. Och så här, mina upplevelser.
Jag som har lyssnat och sett många av dina YouTube-avsnitt och poddavsnitt och så, har ju, vi som tittar och lyssnar har ju förstått din bakgrund, delar av den. Men det har ju alltid varit fokus på din gäst såklart. Och nu med boken så är det första gången vi verkligen får inblick i vem du är och var du kommer ifrån. Och man får ju så extremt mycket förståelse för hur mycket du har kämpat ju. Väldigt mycket av boken handlar ju om missbruk och heroinmissbruk. Och hur du aldrig trodde att du skulle hamna där. Att du tog andra droger och tänkte bara det här där kommer jag aldrig röra liksom. Jag skulle vilja prata med dig om beroende. Just nu i Stockholm så är vi ju i en tid där gängkriminaliteten är on an all time high. Folk mördas hela tiden. Och det är kopplat till drogindustrin ju. Och narkotikahandeln. Och en person som en själv som inte är beroende person, inte är beroende av narkotika, har ju svårt ibland att fatta varför folk inte bara slutar göda den här industrin. Och det är en av anledningarna till också att vi vill prata med dig. För att vi kanske, jag tror att man behöver lite perspektiv på allt som händer just nu.
Tänker vi varför folk inte slutar göda industrin eller varför folk inte slutar knarka?
Jag tänker,
det är två olika.
Kan du, om du kan berätta för oss hur det är att gå igenom. Vill du?
Nej, jag är bara intresserad av vad du menar som är skillnaden.
Göda industrin för mig handlar ju om de som gör en profit på det. Alltså försäljare, och det är ju göda industrin.
Okay.
En del av det. Alltså försäljarna, de som, alltså, då tittar vi liksom uppifrån drogbaroner, alltså smuggling, stora karteller, till langarna som är mindre, alltså det är olika skalor. Sen kommer ju det, sen minnar ju det ut till gatulangarna och sen kommer det ner till de som brukar det, men som också kanske tar, man tar den redis som det heter. Jag tar på krita till exempel 10 gram och kuttar upp det så jag kan sälja 5 gram lite dyrare så att jag kan knarka gratis. Är ni med? Och det är ju en sak, men det handlar ju också om, det handlar ju om greed. Alltså förlåt, det handlar om girighet och ha begär och ha pengar. En annan HBR är ju den andra sidan. Att få saker i sitt system. Det, och då kommer vi liksom på missbruksproblematiken. Mm. Det är två helt olika saker. Mm. Men de hör ihop. Och båda föder och göder varandra. Men den ena är ju en agenda av att tjäna pengar. Och så att den andra handlar om att överleva, inte leva. Mm. Jag brukar säga det att den, och om vi tittar då på missbrukarperspektivet som missbrukspersonligheterna är, så kommer jag till det ordet, överleva istället för att leva. Och det låter ju ganska så här, men vad är det för kliché? Men missbrukare där ute, jag har aldrig träffat en missbrukare efter en viss tid som säger att han vill fortsätta knarka. Alla missbrukare vill sluta. Men de flesta som fortsätter, de är inte villiga att göra det som krävs för att sluta. Det är därför det blir en sån tomgång. Så här, ja, men jag ska sluta imorgon, jag ska sluta. Och så blir det så här. Och sen till slut tror man att man är vansinnig. Albert Einstein sa ju det, att liksom göra samma sak om och om igen och förvänta sig nytt resultat, det är vansinne. Men ändå får man, alltså förstår ni lite grann vad jag menar?
Ja, vad anser du vara missbruk?
Det ordet är också så här, det är när man brukar något. Nej, det är ganska enkelt. Det är när du tar någonting som ger dig konsekvenser. När du fortsätter göra någonting gång på gång på gång och det ger dig konsekvenser, då är du inne i ett missbruk. Du är inte inne i ett bruk. Jag har faktiskt polare, det är helt sjukt. Barn och vänner, vi började knarka tillsammans. Alltså, de knarkade mer än mig. Och de bara så här, lever sina liv. Jag ska inte outa, jag säger alltid hans namn. Han är liksom, han jobbar statligt. Och så här, och hoppar in som nämndeman ibland och alla såna här grejer. Och är en reko kille på riktigt. Han har en, hans soul är tvär crisp. Alltså. Han är så här. Men han har knarkat jättemycket med oss, med mig. Och vi har kört under rave-tiden, så här, början på 90-talet när rave kom till Sverige, Docklands, åkte till England och poppade E och liksom så här. Och vi körde på, sen så han bara, nej men jag ska liksom, jag ska till, ska åka och plugga nu. Så han drog till något land och pluggade. Man bara, really? Man bara, we're into something bro, vi håller på att knarka nu. Så här, typ, så här. Men lite så. Och sen så, jag kommer också när vi var lite yngre. Så vi körde på och han var jättekriminell och torskade aldrig riktigt sådär. Men sen skaffade han en tjej och började plugga bygg och sen hoppade han av byggprogrammet och nu är han, ja men han, det går jättebra för honom. Men för mig, jag har ju missbruksådran, jag har ju den här missbrukspersonligheten och då kommer vi tillbaka till olika faktorer när det gäller missbrukare. Du vet, den kan ju vara, alltså den kan ju vara från din miljö du är uppväxt. Och det är lite grann det vi pratar om, det här med att man kommer från en dysfunktionellt miljö. Många säger att den är också baserad på DNA, alltså det, att det är någonting som vi ärver. Jag kan köpa det också, för att om jag tittar så här generationsmässigt så min biologiska pappa, han har druckit under hela sitt liv, men det fuckade aldrig ur. Det är på grund av att han kommer från en, han bor i ett land där man inte har benämningen missbrukare på det sättet. Det. Har man psykisk ohälsa eller så de bara med man up, gå och jobba. Alltså, du vet, det är en helt annan... Det, vi måste också tänka på hur systemet är uppbyggt. Med det sagt så är det väldigt, väldigt olika för olika missbrukare varför de alltså varför man är beroende. Så en missbrukare, kort och simpelt, det är när du gör någonting och det ger dig konsekvenser. Och det ger, alltså konsekvenser kan vara positiv och negativ. Men det är när du gör någonting och det ger dig så pass mycket konsekvenser och du liksom inte kan hejda det.
Mm.
När livet är ohanterligt.
Mm.
Till exempel, du säger så här, men jag ska sluta. Och så gör du det gång på gång. Dagen efter. Då är man i ett missbruk.
Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Här sitter jag i en ljudstudio tillsammans med ett sjölejon för att berätta att McDonald's nu ger fina deals i sin app till alla som slänger sin takeaway-förpackning på rätt ställe. Även om skräpet kommer från andra snabbmatsrestauranger, exempelvis eller till exempel... Ja, precis.
Demideck presenterar fasadcharader.
Dörrklockan. Du ska gå in där.
Polis.
Fäktar.
Nej, tennis tror jag. Pingvin.
Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
Men det var många år sedan vi målade.
Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
Jag brukar ibland referera till en dokumentär jag såg som handlade om kvinnor som var... Det fanns typ en mammagrupp på KRIS, den här kriminellas revansch i samhället.
Yes.
De hade en mammagrupp.
Mm.
Den här dokumentären handlade om de här mammorna. Och de då allihopa... Alla i mammagruppen var nyktra narkomaner eller alkoholister.
Mm.
Och hade ju, det är ju, ja, de har tagit sig ur kriminalitet och sådär. Och där var mammorna. Och det, jag tittade också på den här dokumentären när jag själv var ganska nybliven mamma. Och hade den här erfarenheten av, eller min erfarenhet av att liksom känna kärleken och beskyddarinstinkten till mitt barn.
Mm.
Och hur enormt stark den känslan var.
Mm.
Så när jag tittade på den här dokumentären och en mamma där som hade varit nykter nu i 3 år.
Mm.
Och hon var ju liksom, jag är nykter. Alltså jag klarade det som jag aldrig trodde att jag skulle bli nykter. Mm. Och för henne var ju motivationen att hon hade fått barn.
Mm.
Och hon var ju övertygad, liksom, nu har jag barn.
Mm.
Jag har känt den här starka beskyddarinstinkten, kärleken, meningen.
Mm.
Jag kommer aldrig att få ett återfall.
Mm.
Och så i samtal med en äldre kvinna där så säger hon, så därför kan jag ju nu ta en öl.
Mm.
Och den här äldre kvinnan försöker säga till henne att det är missbruksdelen utav dig som pratar nu. Och du kan inte alls ta en öl för att du kan få ett återfall.
Mm.
Men hon bara, men skämtar du? Jag är ju nykter nu. Mm. Jag har ju mitt barn. Jag skulle aldrig, så därför är jag ju nu en nykter människa som kan ta en öl.
Mm.
Och sen var det ju så här, en sån här bild där det bara stod en text sen att hon hade ju fått ett återfall.
Ja. Och den mammagruppen, jag var ju också med i KRIS mycket tidigare, och som jag känner till den mammagruppen och känner till hela gänget.
Mm.
Och jag brukar säga det, jättebra input du lade, för att det här är precis det handlar om. Jag brukar säga att det finns någonting som man kallar för the hungry ghost. Det är ett fenomen som alla missbrukare känner igen sig. Du kan komma var som helst i världen. Alltså jag har ju varit på en flygplats här, typ i Italien. Och så satt jag på, jag kom ihåg på flyget, så satt jag bara, kände att någon satt och tittade på mig hela tiden. Så bara tittade jag också här. Och så här. Och så bara. Och så på flygplatsen efter någon timme så kom han fram till mig. Och då hade han ett barn. Och hans dotter sprang iväg och gjorde någonting. Så hon var ganska, hon var inte så halvliten. Alltså, men hon så här. Han bara, sorry man, I'm from London. I was just wondering, do you have something like a pills or something? Mm. Jag bara, blev helt kränkt. Jag tyckte jag såg skitfräsch ut, vilket jag gjorde också.
Mm.
Och det gjorde han också. Vad jag menar är att missbrukare känner igen varandra direkt.
Mm.
Jag lovar dig, du kan prata med vilken missbrukare som helst. Vi kan vara på helt annan del av det här jordklotet.
Mm.
Och så så här, vi känner av direkt.
Men vad är det ni, det... för det här har jag varit med om, att folk säger till mig, att någon jag är med säger till mig, den här andra personen, någon annan jag känner. Och för grejen är så här, jag knarkar inte och har aldrig gjort på det. Eller jag, vi, liksom, man har ju rökt förut men slutade efter en upplevelse i... men men jag har aldrig typ, jag tror på riktigt att det också bara handlat om att jag typ inte har vågat. Jag har alltid varit lite rädd för, och sen så lite grann hur det ser ut i vår familj och sådär. Mycket missbruk, så att jag bara inte vågat öppna den dörren. Men så då kan det ju bli för mig så här att man är med någon person som man känner, så träffar man någon annan person som man känner, och jag vet ju inte, för man är inte inbjuden i den världen, jag ser ingenting, jag är också lite naiv. Och då kan den säga, men den här personen, det är, liksom, den festar ju på det här sättet. Och jag blir alltså, men hur kan du se det? Vad är det du ser?
Precis.
Och det, vad är det, du, vad det, är det man ser?
Det är någonting man ser, och jag brukar säga the hungry ghost. Det finns någonting som missbrukare, och många brukar säga så här, men jag har ett inre hål. Jag blev fulländad när jag tog droger. Eller jag känner, eller så många brukar säga så här, rastlöshet. Många brukar säga tomrum, brukar, alltså många tomrum. Hål, tomrum.
Men hur kan man se det på en annan människa?
Man känner av det, man ser inte det, man känner av det, och så här, de brukar säga,
instinkt
typ. Det är en ren instinkt, man känner direkt. Och, så här, och det kan ju vara så här, det är ingenting som man kanske känner så här direkt, men man kan vara så här med några stycken och så här, så här. Och sen så kanske man pratar om det, så här, ah, du vet han Anders vi var med den där, ah, han tog värsta, så här, jag visste att han knarkade. Man känner det i efterhand. Så att det är någonting man känner. Alla som har ett beroende är medberoende.
Hur menar du då?
Medberoende, vad är det? Jo, medberoende är ett, alltså det är när jag lever mitt liv genom en annan person. En av de starkaste medberoende situationer jag varit med om, det är min relation till min mamma. Det finns ingen som har älskat mig så mycket som min mamma. Det finns ingen som har gett så mycket av sig själv som min mamma. Och jag kan inte glömma de dagar då jag så här, har ringt min mamma. Och så har jag känt att hon har så här, så här, stannat upp och så här, lyssnat så här, vad är han i för mord? Och så hör hon så här, så här, okej, han är påtänd. Då går hon in i den så här, nu ska jag, ja men Viktor, min mamma kallar alltid mig Viktor Manuel. Och när föräldrar ger dig ditt fulla namn, då vet man så här, ej. Så säger jag, Viktor Manuel, kan du inte komma hem nu? För att nu är det så här och så här. Eller så hör hon, om jag säger, hallå mamma, och så lyssnar hon. Jag är på häktet. Då andades hon ut. För att då kände hon så här.
Jag vet vart han är.
Ja, men vet att, fan, att idioten är där nu. Så medberoende, det är att du lever så starkt genom en annan människa för att du är så rädd för att förlora den människan. Och det blir också en sån grej som gör att, wow, jag blir jättekänslosam här, men det är lugnt. Och det är också en sån här grej som gör att man vill ha så full kontroll över en annan människa för att man är så rädd att förlora den personen. Och när du förlorar den personen så blir du tvungen att titta på dig själv. Och det är en sån problematisk grej, som vi missbrukare, vi är ju personer som är helt inne i vårat missbruk. Och när vi slutar missbruka, då måste vi lägga fokus på någonting annat. Och då lägger man ofta fokus på andra människor, på andra saker. Så alla som har ett beroende är också medberoende. Jag vet inte om det här var en bra förklaring, men det som händer också med en person som är medberoende, det är att man har svårt för att sätta gränser. Eller man kan sätta gränser. Man sätter gränser och sen så,
man kan inte hålla dem.
Så kan man inte hålla dem. Man går emot sina värderingar. Då är vi tillbaka till missbrukaren. Som liksom sätter gränser för sig själv. Men jag ska aldrig börja ta heroin. Och så här. Det är samma grej. Man kan till, man kan,
men det är samma olika sidor av samma
mynt. Exakt.
Men jag tycker att det är lite så här. Jag blir så ledsen för att jag tycker att det handlar om ganska mycket om vår familj faktiskt.
Ja, jag vet, Ami. Verkligen.
Och jag tycker att det är så himla svårt att förstå typ så här, vad man ska göra, för att alltså, delvis när du pratar så tänker jag liksom på att jag hade en pappa som ju, men jag levde inte med min pappa, men han hade ju missbruk. Jag blir bara ledsen när du beskriver hur att en människa liksom, hur kan bara bli att det blir ingenting av massa saker som är det enda som hade kunnat spela någon roll liksom, att det blir bara ingenting för att man är med sig själv med sitt missbruk liksom. Och sen funderar jag också på så här, utifrån, för jag förstår inte vad man ska göra som familjemedlem när man har familjemedlemmar med missbruk. Mm. Alltså om det är alkohol eller om det är droger. Va? Men för att jag känner igen mig med beroendet, för att jag känner igen medberoendet i andra i familjen. Mm. Men jag fattar inte vad man ska göra. Alltså, nu frågar jag dig, men det är ju, jag fattar att det är individuellt.
Jag vet.
Men det är så sjukt, för man kan, alltså det här med att sätta gränser allt det där. Men man kan ju inte klippa någon som är ens familjemedlem.
Det är så svårt. Alltså, ska man säga, och det där är så tufft. Ska jag säga upp bekantskapen med min pappa? Typ, så. Mm. Och jag kommer ihåg, min pappa var det bästa jag visste. Min pappa var... Han var... Och det här är också ett så jättestort tecken på hur mitt missbruk och beroende blev så starkt. För jag var så medberoende. Jag kände direkt av... Min pappa var alkoholist. Han var periodare. Så han drack i perioder. Så ungefär, vi kan hårdra, 4-5 månader om året, då drack han kopiöst. Alltså han drack hardcore. Men han delade också ibland upp dem vissa år. Så att en månad körde han. Sen hade han en vit månad. Och sådär. Men när han inte drack, då var han... Alltså han var fantastisk. Mm. Han byggde kojer med mig. Vi åkte så här, ni vet, ja, ni är för unga för det. Men där vi har Hammarby sjöstad nu, det var ju liksom ett industriområde, Lugnet. Där gick vi runt och på 80-90-talet, då gick man gärna in i soprum och sådär. Och så hittade man grejer och så byggde vi massa mopeder. Alltså alla de här grejerna, det som jag ville ha av en pappa, det var, han har lärt mig allt om böcker, film, musik. Han var väldigt kulturell. Men sen när han drack, då var det ju liksom, det var exakt de här två personligheterna jag pratade om som han hade inom sig, The Hungry Ghost. Sen, och i det här var det också vårt familjesystem. Min mamma fungerade precis så som jag fungerade. Hellre en familj som inte funkar som den ska än ingen familj alls. Mm. Så det min mamma gjorde, och hon gjorde med hela sitt hjärta. Hon gjorde av det hon kunde. Min pappa hade en lägenhet, jag är från Nacka, Ekdorp. Så vi hade en lägenhet i Bagarmossen. Och det här är också en sån här grej som jag har alltid undrat. Så här, när man var liten så var det så här, men det är bara så det är. Förstår ni? Så den lägenheten, när han körde som hårdast, då var det där han var för att dricka och liksom någonstans kick off the shit också. Och han började ha det också det här, att han visste när han skulle kunna köra och inte köra. Så min pappa kunde ta långa promenader med mig, ända från Nacka till Bagarmossen, och vi byggde kojer på vägen. Men vi gjorde roliga saker. Det var inte som att det var bara en lång promenad. Men vi gjorde roliga grejer. Vi badade i Hällasgården. Så det var typ en hel dags grej. Så kommer jag ihåg att vi alltid stannade vid en mack. Och så köpte han ett sexpack öl. Och sen så satte han igång en uppgift till mig. Han bara, du ska ta dig igenom den här labyrinten där. Så kunde han sitta och dricka sin öl medan jag gjorde de grejerna. Och jag tror att delvis så var det också hans sätt att visa kärlek till mig. Men det var delvis hans sätt att också få dricka i fred. Mm. Med det sagt så är det också att mitt medberoende startade där. Vissa saker visste jag att det här ska inte jag berätta. Mm. Vissa saker visste jag det här kommer vara vår...
Om pappa till mamma.
Till mamma. Mm. Ja, förlåt. Jag säger så här, om ni inte hänger med så säg till. Men det här ska inte jag berätta.
Mm.
Och det var också den här känslan som jag tror också från familjens håll, att man sätter gränser som man bryter hela tiden. Så det som blir kontentan av allt det här jag säger nu är att man måste göra saker helt annorlunda. Mm. Och hur jobbigt är det att säga till sin familjemedlem, ja, men du får inte komma in. Så att man måste ju bryta hela den här...
Behöver man professionell hjälp för att kunna bryta det? Eller kan man hitta det i sig själv?
Alltså när det är familjemedlemmar är det så svårt. Mm. Det är så tufft, för att det är någonting som är, det är så här, det är ingrott i oss. Och det är ju också i alla våra relationer. Och jag vill ju säga det, att när man tittar på en person som har ett missbruk, de vill ju inte det här. Nej. Man vill ju inte skada sina familjemedlemmar. Man vill inte komma hem och så här gömma sprit där bak. Man vill ju inte ha den här känslan att när det är jul så kommer man fucka ur. Man vill inte lova sina barn den här resan som man ska göra och så blir den inte av. Alltså ni vet alla de här grejerna.
Mm.
Och man vill framförallt inte träffa så här mammas väninner på stan om man är helt fake.
Mm.
Man vill inte det här.
Som en person som inte är i den här världen och som liksom inte kan relatera som inte kan relatera till särskilt mycket alls utav antingen att ha missbruket eller att vara i en värld där man liksom, man kanske börjar umgås med folk som gör, alltså det är som att man lever lite så här utanför det samhällssystemet som till exempel jag eller Fanna är i, alltså du vet så här. Men att försöka mötas, för det här är också en grej som jag tror att vi båda funderar på mycket. Man funderar på hur kan jag vara ändå ett stöd, för man tänker att det är en risk att man, när det kommer till familjemedlemmar, att man liksom, man kan inte relatera, man vet, man kanske också, man vill liksom inte skrämma bort någon med att verka dömande.
Jag vet.
Och egentligen är det ju bara så här, man är jätteorolig, man har jättemycket kärlek, man vill göra någonting. Men man kanske också är besviken. Man kanske också är arg eller tycker liksom skärp dig eller whatever. Alltså man har, det är en jävla blandning. Men jag försöker liksom förstå hur man ska göra, vad man ska göra för att inte komma och vara en dömande person som säger sluta knäcka. Så skulle jag aldrig göra, jag fattar att det inte är. Men du förstår lite så här vad jag menar.
För man
vet också, jag kan inte relatera. Det är mycket jag inte förstår, det är mycket jag har aldrig sett det här. Jag har aldrig varit, jag fattar ingenting. Men man ser att någon mår dåligt av det här liksom.
Ska jag säga en sak som kommer att låta jävligt cheesy nu?
Ja.
Men vad vi än försöker göra när vi gör det, så tycker jag att vi ska göra det med tanken av kärlek. Och när vi har en utgångspunkt som är kärlek, så blir det ganska bra. Men tyvärr så blandar vi ihop kärlek med att vi vet bäst. Och att vi är jätterädda. Och rädslan förstör jättemycket. Vi är så rädda för att bli övergivna. Vi är så rädda för att inte duga till. Vi är så rädda för att förlora. Och det är typ samma sak som att bli övergiven. Men vi är också rädda för att bli dömda. Och det också minimerar förmågan att ta hjälp. Svarar du på din fråga, du behöver inte göra någonting annorlunda än vad du har gjort förut. Förutom allting. Och det jag menar är att sätt gränser direkt. Jag älskar dig, men det här är inte bra för våran familj. Jag älskar dig, men vi kommer inte liksom vara med på de här tongångarna. Vi kommer inte ge dig pengar till det här. Nu pratar jag utifrån om det var en ung kille som knarkade. Om det är en pappa liksom, jag älskar dig pappa, men du får inte såra oss så här mer. Jag älskar dig, men alltså bam bam, och du vet att få det här, jag älskar dig, men det är som att så här. Och missbrukare kommer alltid hitta en conniving way to get through to you again. Through your love. Det är de här grejerna man måste poängtera för någon som har ett missbruk. Det du gör med mig känslomässigt, du gör mig galen. Och om du ska fortsätta göra mig galen, så måste jag stänga ut dig. Och man måste tyvärr liksom stänga ut. Och det betyder inte att man överger, men man gör det av kärlekshandling.
Men det är det här som du säger som är så sjukt, för att,
visst?
För att när man pratar om missbruk, men så pratar man oftast inte om det som ett missbruk eller som någonting som man gör mot sin egen kropp, utan det blir förklätt i ord, som att säga att någon festar mycket eller någon är en partyknarkare eller liksom, det finns så himla många ord som är runt om.
Det är mycket det sociala.
Ja. Men du menar att man ska liksom nästan...
Nej, men så här, hey, hallå, du håller på att ta livet av dig själv och den här familjen. För du är en del av den här familjen. Och om du faktiskt dör, så är det en del av oss som faktiskt dör. Man får bara så här, rakt upp och ner. 2 av 10. Den statistiken kommer aldrig förändras.
Berätta om statistiken.
2 av 10. Om du har en grupp i en behandling så är det 2 av 10 som kommer klara sig.
Under pratar vi heroinmissbruk?
Nu pratar jag egentligen grund och botten tunga missbrukare. Det som är grejen är att 2 av 10 i en terapigrupp kommer att överleva en första 5-årsperiod. Så de första som man...
Alltså inte få återfall.
Inte tar återfall. Det är också en tar viktig
återfall.
Sak. Att man säger, det är också jätteviktigt. Jag vet att vi...
alltså, men språket är intressant.
Det är jätteviktigt på tal om det där du säger. Att man säger att det är partyknark, man förklär saker. När du säger så, men jag fick ett återfall. Säger en missbrukare. Som den här tjejen sa vad heter det. Hon sa det, men jag... Nej. Du får inte ett återfall. Det är inte som att ett återfall ramlar från himlen och liksom går in i dig. Du väljer att ta ett återfall. Och då ger man personen ett eget ansvar. Och det är samma sak när du säger det till din familjemedlem. Det du gör mot oss är att du håller på att ta livet av dig. Och du tar livet av oss också.
Men det som är så sjukt med det här, Victor, jag hör dig och det är all makes sense. Men det känns osolidariskt. Att säga så. Det känns som att det går emot det. Man vill inte säga jag älskar dig, men man vill inte säga de där grejerna. Man tänker att kärlek är unconditional.
Och det
men
är också,
du menar att det är inte det.
Det är inte det. Och för en missbrukare tänker inte kärlek. En missbrukare är så här: I love you, but I'm gonna take this thing and get high. When I'm high, I'm gonna take it again and again and maybe another again. And then let's talk about love.
Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Nu ska du få höra från butikscheferna i våra 200 varuhus i Norden. Samtidigt.
Hej!
Tack. Jo, för att med så många varuhus kan vi köpa kvalitetsvaror i jättevolymer. Det blir billigare så. Byggmax. Var smart. Handla billigt.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Du har ju precis nyligen släppt din bok.
Ja.
Skönt att lämna ifrån sig kanske.
Ja, men så är det ju. Så är det ju. Och jag känner ju verkligen att jag har fläkat ur mig ganska mycket. Och jag har ju läst upp ljudboken så då har jag gått igenom den återigen. Men jag brukar säga det att sorgen byter karaktär. Ganska tydligt. Och jag har ju gått igenom de här sakerna, har jag tyckt, för 10 år sedan. Så sa jag så här, men om 10 år då kan jag skriva en bok, för då har jag liksom gått igenom alla de här faserna. Men man är ju människa, man går igenom olika faser. Så att sorgen byter verkligen karaktär. Alltså. Det blir nya upplevelser varje gång.
Men nu har du ju, i och med boken och sen också annat, men att du, även om sorgen är där och byter karaktär och kommer fortsätta att göra det, så hoppas jag ju att du känner att, ja, men den här, att man inte är ensam med saker och ting, vilket du säkert har liksom känt innan boken också, men kanske ännu mer när man vågar dela med sig av till exempel erfarenheter av övergrepp, att det också handlar om att se det för vad det är, att få ett erkännande, att få spegla sig i andra, eller att bara få lägga att bara få lägga skuld eller skam någon annanstans och så vidare. Många går ju genom hela livet och man delar inte med sig. Man delar aldrig med sig. Och får inte uppleva den här processen av att liksom förstå mer och kanske nå till och med att förlåta vissa saker som har hänt i ens liv bara i sig själv. Jag vill säga tack för att du kom till oss idag.
Tack så mycket.
Verkligen. Jag vill också tacka så mycket för allt jobb du har gjort med både boken och ta tid att komma hit. Och
tack.
Det du har gjort är så viktigt. Det finns ingen som dig i Sverige.
Nej, som berättar på det sättet.
Det...
Kanske inte, men det finns jättemånga där ute som, alltså jag är ju bara en av så många miljoner som har ett missbruk i hela världen. Sådär. Mm. Och i Sverige så tror jag att det är tack vare min plattform som jag blir lite unik. Men det är jättemånga som faktiskt bara har lagt
av. Men självklart, självklart.
Jag tror
jag förstår vad du menar. Mm. Men det jag menar är modet du har haft att öppna upp dig och berätta allt det här för oss alla.
Tack så mycket.
Och att du delar mer av din plattform så att vi kan förstå andra människor också.
Mm.
Ja, man blir ju sårbar alltså.
Ja. Men du, alltså, you came a long way. Tack så jättemycket.
Tack så mycket. Tack för att jag fick komma, det var en ära.
Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.
Om en yogamatta är på väg till dig som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn, ett lugn du inte trodde fanns, som gör att du blir en trevligare partner, en bättre bilförare, en bättre kock. Du blir befordrad på jobbet men tackar nej, för att du inte längre drivs av prestation utan vill göra saker som känns meningsfulla i livet. Och ja, eller ja, då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på. Som till våra paketboxar placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar Postnord. Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Du, åker på ekonomin. Har han träffat någon? Han ser så happy ut. Var det onsdag?
Det är nog Ikea.
Har du dejtat någon där eller?
Han säger att han bara äter.
Ja, det är ju nice där alltså.
Missa inte att onsdagar är happy days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till IKEA.